Det är fredagen den 24 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och välkomna till Ledarredaktionen, podden där vi diskuterar aktuella ämnen inom politik och samhälle. Jag är din värd och har med mig två kunniga experter idag. Välkomna till podden. Idag tänkte jag vi skulle prata om det senaste valet och vad det innebär för politiken framöver. Vad tycker ni? Vilken är den viktigaste lärdomen från det senaste valet? Nej, hörni, inte heller den nya generationens AI visade sig vara sådär jättevass på att skriva poddmanus. Och det gör mig lite frustrerad. Faktiskt så arg så jag bad AI skriva ett manus till podden där jag är arg på AI för att den skrev så dåligt manus. Då låter det så här. Jag är din värd och jag är, för att vara helt ärlig, väldigt arg idag. Det är ChatGPT, vår vanliga manusfattare till podden. Jag har bett om ett manus för dagens avsnitt, men det manus som jag fick var helt värdelöst. Det var fullt med stavfel, grammatiska fel och meningslösa fraser. Jag kan inte förstå hur en AI som ChatGPT kan vara så dålig på att skriva manus i sin egen podd. Jaha, nu är det alltså ChatGPTs podd och inte Svenska Dagbladets. Här går det undan. Nej, jag tycker vi lämnar den artificiella intelligensens tveksamt underbara värld och ber oss till in vår vanliga värld istället. Där podden Ledarredaktionen introduceras och sköts av min, kanske inte så intelligenta, men ack så genuina förmåga. Där banala årtidsfakta, turistiska väderobservationer och faktoider ur helgonkalendern blandas med halvbelästa referenser och semi-inspirerade tirader om ditt och datt. Plockat från samtidens buffé av mer eller mindre smakliga exempel och anekdoter och inspirerad av den senmoderna epokens sprakande gobeläng av kuriosa och trivia. Med mig för att fylla den närmaste dryga timmen med puls och blod, snille och smak har jag som vanligt kollegor från Svenska Dagbladets ledarredaktion. Och just denna fredag heter dessa Peter Wennblad, Mattias Svensson och Carl Siegfried. Hej hej på er!
Hej, hej, hej! Hemskt mycket hej!
Hej, hej!
Mm. Mattias, vad hette de som gjorde den låten?
Hemliga byrån.
Och bakom dolde sig?
Åh, det kommer jag inte ihåg.
Den var det inte Anders och Sören?
Det var några gotlänningar, va?
Nej, var det inte Anders och Sören, trodde jag?
Jag tänkte fel. Jag tänkte på den här evighetsmaskinen som var Mikael B. Tretow.
Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Ja, det var någon annan.
Professor.
Precis. Det var ju alltså då författarna till bland annat Sune och Backböckerna, Anders Jakobsson och Sören Olsson som var hemliga byrån. Kommer ni inte ihåg det?
Nej. Det hade jag nog faktiskt missat att det var någon.
Ja, snacka om många strängar på sin lyra.
Verkligen, all cred till Anders och Sören. Peter, välkommen tillbaka till podden. Jag hoppas vi inte har röjt några hemligheter, men i förra podden berättade vi om vad du ägnade dig förra helgen åt, att du var i rikets tjänst.
Mm, det var jag.
Kan vi säga det? Men inte så mycket mer kanske?
Nej, jag tror att det är säkert så.
Ja, men hur var det?
Jo, men det var ett kärt återseende. Jag var ju även en rikets tjänst i min ungdomsglada dagar.
Mm.
Så att, ja, men det var mycket flashbacks från den tiden.
Men du sa ju någon gång att när du gjorde lumpen på 90-talet var det lite mer, ja, världsläget inbjöd kanske mer till lek då. Den här gången kanske det känns lite annorlunda.
Ja, precis. Då kändes det inte riktigt på allvar, men det är ju med en annan andäktighet man tar sig an uppdraget nu, eftersom när man drar på sig uniformen så känner man faktiskt att det är på allvar.
Mm. Och så får du komma ihåg att säga Roma kompani lovar inget bestämt vid lämpliga tillfällen också.
Roma kompani, Andres. Roma.
Roma, okej, Roma. Hemse kompani lovar inget bestämt. Mattias, har du blivit uppbådad än?
Nej.
Förr eller senare kommer kung och armé att behöva dig, så håll krutet topp.
Ja, jag har placerat mig som tillgänglig, men efterfrågan på 50-åriga boomers är inte jättehög, vilket väl är lugnande besked för alla parter, misstänker jag.
Precis.
Nej, vi har faktiskt luckor på Gotland, så att
Ja, Mattias. Det är väl kort mobiliseringstid. Bara att ta ekan över när det är i skarpt läge. Carl Siegfried, särskilt välkommen till dig som gästspelare i podden. Är allting bra?
Ja, det är alltid kul att få vara med här. Det var ju länge sedan sist. Jag för mig att jag har fått stryk i de här frågesporterna båda gångerna jag varit med tidigare. Så att jag hoppas på viss revansch här.
Du, apropå det militära, jag får ju lite viben av dig att du var killen som både var kompanibefäl i attackdykarkåren och gick tolkskolan samtidigt. Var det så?
Nej, jag var i utbildningsreserven. Jag gick på den där mönstring så frågade de om jag väldigt gärna ville göra värnplikten. Jag var väl lite så här halvsval till det. Så jag fick, då satte de mig i utbildningsreserven på chefsnivå, vilket jag var väldigt stolt över. Jag vet inte riktigt vad det innebar.
Så du var reservchef?
Du kunde ha blivit chef.
jag kunde väl kallas in om de behövde en chef på kort varsel då.
Precis. Men nu
satte de i fängelse. Nej, jag bara skojar. Jag fick böter.
Nu i alla fall gör du din plikt, Carl, för du rycker ju likt Roans ryttare in när nöden är som störst på redaktionen och vi behövde hjälp just idag eftersom vår chef Tove är ute och rör på sig igen. Men hörni, hög tid att lämna lumparminnena, även fast fyra medelålders män gärna skulle ägna sig åt sådana. Vi ska gå vidare, lämna Pelennors slätt till dem för att istället titta på de slag som utkämpas i vår tid och framför våra ögon. Och då har vi valt ut några särskilt tänkvärda skärmmysslingar för närmare dissektion. Jag tänkte att vi skulle börja lite där vi slutade senast, tänkte jag fortsätta en diskussion. Så då handlar det om dyrtiden och matpriserna och den svenska ekonomin som då har fyllt spalter och rubriker även denna vecka. Vilket är ganska självklart eftersom de flesta av oss har ju insett att pengarna räcker mycket mindre. Det är mycket, mycket mer månad kvar när pengarna är slut än tidigare. Och då blir det förstås konsekvenser i form av att kraven på politikerna helt enkelt ökar. Det brukar ju bli så att man går till politikerna och frågar vad ska man göra åt saken. Framförallt har Vänsterpartiet med ordförande Nooshi Dadgostar i spetsen varit engagerade just i matpriserna. Och nu var det faktiskt så att hon tog åt sig äran att en av livsmedelskedjorna Lidl, den multinationella lågpriskedjan Lidl, bestämde sig för att göra en kampanj med lägre priser. Varpå då stora delar av vänstern utropade detta till den största segern för den revolutionära socialismen sen Trotsky fick en kamratlig ishacka i nacken. Mattias, jag har lite svårt att hänga med här. Vad tänker du om att matpriserna, att det blir en stor fråga förstår man, men kort sagt, vad ska politikerna göra? Eller ska de göra någonting?
Nej, det ska de, eller så här... Jag såg nu, det var lite lustigt, för regeringen har ju då gett i uppdrag till Konkurrensverket att titta på konkurrensen i livsmedelssektorn. Lite förvånande eftersom Konkurrensverket meddelade redan för några veckor sedan att de skulle titta på detta. Men det är väl så det går till nu när regeringen ska agera handlingskraftig för galleriet. Och det är mycket bättre att de agerar handlingskraftiga för galleriet än att de faktiskt gör någonting som ställer till saker som reglerar priser och annat som vänstern har föreslagit. Mm. Men det är ju svårt att hänga med för politiker tror ju gärna att de kör och på samma sätt så trodde ju då Nooshi Dadgostar att det är deras förtjänst att Lidl nu meddelar att de tänker hålla emot priserna bäst de kan och fick på så sätt en massa vänsterradikala reklampelare för sitt budskap att vi säljer mat billigare nu. Och det rör ju en marknadsliberal i hjärtat att se vänstern göra gratis reklam för en affärskedja.
Men Mattias, att prisstopp och sånt är dumheter, det vet vi alla. Men det finns ju andra politiska verktyg man skulle ta till i såna här när folk har det jäkligt tufft helt enkelt. Man skulle kunna sänka skatter, man skulle kunna ha riktade bidrag och ersättningar mot de som har det tuffast. Man skulle kunna ändra momssatser och sådär. Är det någonting av de åtgärderna du tycker att politikerna faktiskt ska ta till nu?
Det man ska ta till är att folk som har det svårt får den hjälp och att man ser till att den är adekvat. Nu var det ju, nu var det ju en förlängning av just den typen av stöd riktade till hushåll som behöver det med reda pengar som de kan använda som de finner lämpligt. Och det är ju i de här fallen den bästa formen av stöd, snarare än att försöka sitta vid sitt skrivbord och tänka ut att man ska försöka göra limpor och potatis billigare genom någon reglering.
Carl, du har varit politiker. Är det svårt när väljarna kommer och säger att du måste hjälpa oss med matkostnaderna? Vi har det tufft nu. Hur tänker man då som politiker?
Jag tror man tänker så här att vi kan eller vi vill inte göra någonting egentligen med anledning av det här. Men vi måste säga någonting därför att vi kan inte låtsas som att vi, om vi liksom håller för mycket distans till det, då uppfattas det som att man håller distans till vanligt folk och inte förstår deras situation. Så att man måste säga någonting även om man inte har så mycket att komma med. Och då blir budskapet här då att ja, men nu ska vi sitta i samtal med dem och pressa dem och vi ska ställa frågor om varför blir det dyrare i Sverige än vad det blir eller varför ökar priserna mer i Sverige än i andra länder. Och det såg jag ju nu precis när en ekonom som sa att det där är inte alls något mysterium. Det är helt enkelt för att svenska kronan har minskat i värde och då blir priserna högre i svenska kronor. Så att det finns egentligen inget mysterium där att lösa. Men om man är helt tyst så kanske det kan uppfattas som att man lever lite i en annan värld där priset på mjölk inte spelar någon roll. Och det vill man inte att det ska ges en sån bild.
Peter, vad tror du? Nu har ju finansministern Svantesson har ju bland annat bjudit in till samtal, terapeutiska samtal. Finns det någon risk att politikerna helt enkelt lockas att göra något dumt just för att visa handlingskraft, tror du?
Det är det väl alltid.
Ja, men i just det här fallet?
Ja, alltså det tror jag att det är. Men jag hoppas att den här regeringen klarar av att hålla emot. Men samtidigt kanske det just är mest en förhoppning. Alltså jag hade ju förväntat mig att en moderat finansminister även skulle hålla emot det här tramsandet med att bjuda in till den här typen av meningslösa möten som bara är en uppvisning i någon slags politisk handlingskraft. Eller liksom utstråla politisk handlingskraft.
Hur tror ni, vad sades under mötet? Kom de in där och sa så här och finansministern låtsades tro på vad hon sa och de låtsades svara? Eller vad hände?
Ja, men precis det där jag faktiskt funderat en hel del på. Alltså, jag förutsätter att liksom Elisabeth Svantesson längst in vet att det jag just nu har bjudit in till är bara ett spel för gallerierna. Men liksom, hur förbereder man sig? Alltså, hur klarar man av att hålla masken? Liksom?
Ja. Man spelar väl sin roll? Eller Mattias, vad tror du?
Jo, men alltså politiker är ju ofta ute i den här typen av besök i verkligheten. Det är ju väljare de också och det finns ju alltid saker att prata om. Politiker är ju duktiga på den här typen av möten. Så liksom, och höra efter hur det fungerar och gärna få lite up-to-date-kunskaper om hur livsmedelsförsörjning och annat fungerar. Det behöver ju inte vara i vägen och är ju den typen av möten politiker ofta gör under kampanjer och sånt där. Det handlar ju inte alltid om att ta fram åtgärder utan ibland bara få en överblick över landet de styr.
Ja, men det kan man ju inte tänka, det kan väl aldrig vara fel att bilda sig lite. Det är väl också när man besöker någon industri får man lära sig att aha, så här gör vi pappersmassa. Det behöver ju inte bara vara liksom röstfisk utan det kan ju vara något. Det är väl bra att de har lite koll, tänker jag, kanske.
Ja, och lite grann också. Finns det någonting konkret vi kan plocka undan eller sådär? Det finns ju om man vill öka konkurrensen och det kan ju alltid vara bra att göra det. Så finns ju etableringsproblem och liknande. Det är kanske inte företagen som är inne kommer att ta
upp. Hade ICA och Coop och allt vad de heter verkligen varit intresserade av hur de skulle lösa det här, då skulle de gå till Anders Lindberg på Aftonbladet. För han vet ju hur då, vad var han skulle ta bort? 5 led i distributionskedjan eller vad det var. Sånt där. Han hade ju fantastiska teorier om detta, men han kanske håller det hemligt i väntan på att han ska grunda sin egen väldigt lönsamma livsmedelskedja. Peter, du skulle säga
det
någonting.
Det låter ju väldigt lovande.
Ja, mycket lovande.
Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga.
Ja, det var jag som ville komma före där med mitt Aftonbladet. var ett skämt. Okej, en fråga till jag har här. Där räcker faktiskt också till Mattias. Finns det fortfarande, för oss som håller på med politik och dessutom är borgerliga liberaler och så, för oss är ju marknadsekonomins funktionssätt väldigt självklart. Finns det fortfarande problem eller kunskapsluckor ute bland folk kring hur liksom priser sätts på en fri marknad och hur sånt här helt enkelt går till, tror du, Mattias?
Ja, det finns det ju absolut, och det vore ju samtidigt dumt att sitta och tro att man kan allting bara för att man lär sig lite nationalekonomi. Man blir ju ständigt överraskad av vad som händer och sådär. Annars skulle vi inte få, även om man vet att ja, det finns risk för en finanskris nu, så är det ju väldigt få som ser mekanismen innan den kommer, även om alla kan förklara det efteråt. Och på samma sätt så är det ju här, men det finns ju också en stor analfabetism kring det här, och då synar man och höjer med indignation istället, och det är ju det vi ser från vänster nu. Man blir förbannad på priserna, det är alltid någons fel när en fabrik läggs ner, men det är aldrig liksom tack marknaden för att efterfrågan har funnits i alla år. Och på samma sätt nu när priserna går upp, så är det kapitalismen och girigheten, men att matpriserna systematiskt pressats ner under åren och en allt mindre andel av människors budget, det är ju ingen som har tackat samma företag och konkurrens och kapitalism för det, fast det liksom också finns i de här drivkrafterna.
Hör det, barn, Svenska Dagbladets ledarredaktion tycker ni oftare ska tacka kapitalismen för billigare mat. Vad jag ville komma fram till var så här att lite tanke, har vi pratat för lite ekonomi i politiken de senaste 10 åren? Vart fixerade vi invandring och sverigedemokrater och brottslighet? Har det här fallit ur den politiska pedagogiken på något sätt? Var min nästa fråga. Kanske lite spekulativ, men vad tror ni om det, Peter, exempelvis?
Nej, men alltså, ekonomi är jättesvårt. Jag begriper inte hur priser sätts. Alltså, det gör jag väl i någon slags intuitiv mening, men om du skulle be mig att liksom köra hisspitchen för hur prissättning fungerar, så hade jag nog börjat att staka mig. Liksom.
Okej. Carl, vad säger du? Hur tror du kunskaperna kring marknadsekonomins fundamentala funktionssätt ser ut i politiken?
Ja, men det kan nog ligga lite i det du sa just. Att vi har ju haft tidigare liksom en politisk skala i princip, med Moderaterna på ena änden och Vänsterpartiet på andra änden. Och det handlar om hur mycket marknadsekonomi ska vi ha, hur mycket statlig styrning ska vi ha. Nu har vi den här andra skalan med där vi talar om migration och kamerabevakning och brott och straff och sånt mer. Så det är möjligt att den här tidigare huvudkonflikten lite grann har hamnat i bakgrunden i den politiska debatten.
Som Mattias sa, så ska nu Konkurrensverket titta närmare på matpriserna. Ett uppdrag som sagt, de hade tagit på sig redan tidigare, men nu fick...
De kanske ska göra två, de kanske ska vara konkurrens på Konkurrensverket.
Precis, två utredningar. Ja,
varför finns det bara ett konkurrensverk, som Adam Malmberg undrade?
Ja, precis. Men Mattias, det är väl bra att vi ändå får en ny genomlysning, även fast livsmedelshandeln måste väl vara en av dem som har utretts flest gånger, för det här är ju inget nytt fenomen, det har vi pratat om väldigt, väldigt länge. Men ja, vad tänker du?
Ja, och det är ju snarare så att om vi tittar utvecklingen på sikt, så har det ju tillkommit aktörer som Lidl som nu går in, och de har ju då även tyskt kapital i ryggen, så de har råd att ligga lågt i pris och ha låga marginaler för att vinna marknadsandelar. Det är ju en typ av konkurrens som man behöver internationell styrka för att kunna ägna sig åt, även om det förstås, och det är förstås gynnsamt, men det har ju även breddat det kulinariska utbudet. Jag är ju mycket förtjust i det, och så ser konkurrensen ut.
Du gillar korv från Lidl, va?
Oh ja, tysk korv.
Tysk korv är gott. Ja, men bra. Vi får väl se om det här blir ytterligare uppföljning. Det är nästan så jag misstänker det, att vi fortsätter prata om matpriser. För att, ja, nu är det visst en löning idag, så idag kanske man har råd med en extra tysk korv. Men Resten av månaden tenderade att bli ganska lugubert. Ja,
snart är det billigt igen och då är det bara jag som bryr mig.
Hörrni, vi ska gå vidare till ett annat ämne som vi var inne på förra veckan men som har fortsatt utveckla sig. Och det handlar om Kristdemokraterna som just nu upplever bistra tider. Som bekant har ju partisekreterare Johan Ingerö avgått efter anklagelser om sexuella övergrepp från partiets Europaparlamentariker Sara Skyttedal. Ingerö har nekat till dessa anklagelser, ska jag säga. Vi kommenterade detta kort i förra veckans podd då vi främst pratade om varför vi inte skrev om saken och de bedömningar vi gjort då. Och vi ska ju inte heller den här gången förstås ge oss in på personliga frågor eller säga någonting i skuldfrågan, men nu är det ju så att utvecklingen har ju fått politiska konsekvenser så tillvida att partiledare Ebba Busch har varit ute och sagt att Johan Ingerö var en fel rekrytering och att från början, och så har även det här diskuterats då Sara Skyttedals roll i och med att hon har tagit en annan väg i narkofrågan från narkotikalegalisering då, som då har varit en del i den här konflikten. Så det här ska vi då prata om, tänkte jag. Och då tänkte jag börja med först till dig, Peter. Det var en ganska bestialisk avgång av Johan Ingerö, tänker jag ändå. Hur tolkar du att Ebba Busch så tydligt tar sin hand ifrån honom, så att säga?
Ja, jag tror att hon vill ta sin hand ifrån hela den här konflikten. Alltså hon har ju slängt både Johan Ingerö och Sara Skyttedal under bussen. Alltså Johan Ingerö var då en felrekrytering och Sara Skyttedal har, ja, hon har väl inte använt uttrycket att hon har förbrukat sitt förtroende, men att det är liksom, hon har väl sagt att det ligger i farans riktning att hon kommer att förbruka sitt förtroende om hon fortsätter att bilda opinion i narkotikafrågan. Men så jag tror, hon vill liksom distansera sig från, även hon har förmodligen inte riktigt koll på vad som har hänt i de här frågorna, och då liksom vill hon skjuta problemet ifrån sig och inte uppfatta som att hon tar någons parti eller liksom en del i den här konflikten.
Och lyckas? Kommer det lyckas, tror du?
Ja, alltså det verkar inte riktigt så. Det har ju snarare, det kanske hade varit viktigare för henne att liksom försöka lugna ner partiet. För det här verkar ju ha, de här händelserna verkar ju ha rört upp väldigt mycket känslor internt i Kristdemokraterna. Och det förstår jag, alltså hela den här konflikten innehåller ju så mycket saker som liksom inte är en del av Kristdemokraternas DNA, liksom narkotika, fyllefest och sex liksom. Det är inte riktigt frikyrkligt, om man säger så.
Nej. Men det verkar ju också,
och jag Knutby.
Ja, nu kanske jag tolkar in för mycket det här, men jag tycker också det verkar som att ett bredare politiskt missnöje med Kristdemokraternas kursändring under de senaste åren har börjat skönjas också. För Kristdemokraterna har ju försökt ompositioneras lite, bli lite av ett annat parti, ett mer traditionellt högerparti. Och nu så... Eller jag vet inte, vad Mattias, kan det ligga någonting i det? Att det, liksom för ändå, det är ändå ett bredare missnöje som börjar bubbla fram nu?
I så fall hade det varit ett utmärkt tillfälle att artikulera just det, och det har ju ingen gjort. Så det tror jag inte, utan det är mer en partiledare som i desperation försöker kapa banden till en konflikt som ligger väldigt nära henne genom de personband som finns. Vad jag tycker är, och som jag skrivit om, är ju att det är ju en behandling av fritänkare som tas mer eller mindre för given. Carl som är med oss har ju själv råkat ut för partipiskor och liknande, men det är ju en rätt långt gången cancelkultur, att det är så självklart att man ska tysta en värderad partiföreträdare när hon artikulerar väldigt tydligt och redogör argumentatoriskt och på annat sätt för varför hon har en annan linje i narkotikafrågan. Hon väntar också till efter valet med detta. Och ändå så ska hon tystas och fås att inte vara med i mediala sammanhang och liknande på sätt som tar sig dessutom vad hon har upplevt som väldigt kränkande uttryck. Det är ju inte det enda sättet man kan hantera sånt här. Man kan ju också vara vuxen nog att argumentera emot i sak och på så sätt visa den respekt man, jag tycker man bör visa en partivän.
Okej, så här, då tycker du Sara Skyttedal har alltså blivit felaktigt behandlad av partiledningen?
Ja, det tycker jag definitivt. Och det är ju det tycker jag är den stora medtaget här. När Johan agerade i detta, hur han agerade är förstås hans ansvar. Men det var ju på partistyrelsens uppdrag. Och man måste faktiskt inte tysta folk när de har en uppfattning. Framförallt inte om det är... Alltså, det finns personliga skäl som redogörs för, det finns sakliga resonemang. Man får en chans här att både visa sympati för personen och den styrka det ändå krävs för att vara liksom den första, en av de första politikerna som faktiskt tar bladen från munnen från vad vi vet många fler tycker och tänker egentligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi släpper in Carl här. Carl, du får försöka föreställa dig att du är politiker och din partiledare som också är minister. Jag vet att det är svårt att föreställa sig, men om du försöker tänka in i rollen, pekar ut dig då som alltså liksom någon som tycker fel. Hur tror du det känns? Kan du föreställa dig det?
Ja, alltså jag skulle säga så här att jag tycker det är en ganska onödig överreaktion som man som parti ofta har. Det är lite som en allergi, så där man reagerar väldigt kraftigt på någonting som egentligen inte är farligt. Och själv, det man är orolig för, det är väl att åsikten ska uppfattas som att den på något sätt är partiets uppfattning eller att den är allmänt spridd och accepterad i partiet. Det har man ju, om man har en avvikande uppfattning, så har man ju ett ansvar självklart att vara tydlig med det, att man inte framför den då så som om det var partiet, utan att man är tydlig med att det här är en egen uppfattning och gärna med tillägget att här är mitt parti på en annan linje. Och om man gör det, då ser jag ingen anledning till att det ska behöva bli någon sån väldigt kraftig överreaktion, utan då kan man ju mycket väl ta debatten i sak och lägga fram argumenten från partiledningens sida. Varför håller vi inte med om att narkotikapolitiken ska liberaliseras eller vad det kan vara? Och jag ser inte att det finns ett stort bekymmer i det. Folk är inte dummare än att de kan förstå den här distinktionen mellan att Sara Skyttedal tycker en sak och att partiet tycker officiellt en annan sak.
Fast det är klart man kan ha åsikter som gör en omöjlig ett parti. Ifall Sara Skyttedal har gått ut och pläderat för dödsstraff exempelvis, antar jag att ni tyckte det hade varit en annan sak. Eller skulle man behandla henne lika respektfullt då, Mattias?
Ja, hon har ju... Det beror ju på hur man framför det och hur man argumenterar, tycker jag. Även i en sån fråga. Men det är klart att det, ja, det finns frågor där vi har stigma...
av goda skäl kanske också.
Ja, av goda skäl. Jag menar, det är ingen som förespråkar, ja men det här med koncentrationsläger låter ju som en pigg idé liksom. Mm. Det måste ju ändå få diskuteras och sådär. Men det beror också på hur man lägger fram och sådär. Och när framförallt i det här fallet, nu håller ju jag med Sara Skyttedal, men
exakt vad jag menar, det är lätt för dig då, tänker jag.
Ja, det är väldigt lätt för mig.
Peter, jag misstänker att här är en sån här fråga där du skulle kunna vara konträr och säga att partiledningen ska fan ha koll på sitt parti och man får lida. Har jag rätt?
Jag måste göra det besviken, Andreas.
Okej. Okay.
Men det är sagt, alltså, jag har förståelse för att säga partipiskans funktion och värdet av sammanhållning i ett parti. Men precis
värdet av partipiskan, det är min Peter Wemblad. Ja, fortsätt.
men som både Carl och Mattias sa, alltså, jag tycker att Sara Skyttedal har väl liksom kanske inte varit den allra smidigaste politiken varje gång. Alltså hon har ju gjort till en grej att vara ganska liksom provokativ, inte bara i sak utan också i framträdarna. Alltså fira decemberöverenskommelsens död med och liksom spruta champagne och allt så. Men i det här fallet så tyckte jag att hon meddelade ju sin uppfattning på det väldigt respektfullt sätt, alltså underströk gång på gång att det här var liksom en personlig omvärdering hon hade gjort, en personlig uppfattning, att det här var en annan åsikt än partiet, så att hon hade respekt för den. Och den typen av avvikelse tycker jag att ett parti måste tillåta. Så det kan inte bara, alltså, säga att Sara Skyttedal hade följt den interna etiketten här och istället för att skriva på DN Debatt hade, inte vet jag, skrivit en motion till partistämman. Hon hade ju likt förbannat hamnat i intervju i 30 minuter om hon hade, för det hade ju naturligtvis media fått upp ögonen för. Liksom.
Jag säger att den som vill höra hur Sara Skyttedal när hon berättar dels hur hon kom fram till sitt beslut och argumenterar för det, då kan man lyssna på en podd som ett avsnitt av den här podden som vi sände i januari någon gång. Så sök gärna på det, då jag intervjuar Sara Skyttedal om just detta. Jag tänkte också en sak på Sara Skyttedal. Ja, hon har kanske varit extravagant ibland, men hon har ju också varit duktig på att vara konträr. Hon var ju faktiskt en av de första stora politikerna som gick emot den allmänna linjen, alltså utanför Sverigedemokraterna, som gick emot den allmänna linjen om asylinvandring. Det gjorde hon redan 2014, då menade att det riskerade att Sverige skulle hamna nära en gräns där det inte skulle gå mer. Och den åsikten har ju därefter 99% av svenska politiker anslutit sig till. Så att, men det var kontroversiellt när hon sa det då. För hon sa det en månad, eller några månader innan det blev komelfå att säga så. Hörrni, vi ska gå vidare. Och då tänkte jag att vi faktiskt skulle vända våra provinciella ögon lite utanför vårt land för en gångs skull. Vi ska prata Frankrike. För där har ett nytt förslag om pension från president Macron skapat våldsamma demonstrationer. Är det någon som har koll på det här? Är det någon som har läst in sig lite på det? Mattias, du brukar ha ett gott öga för omvärlden.
Jag tror att det är Carl du ska fråga om det här faktiskt.
Carl, har du koll på detta?
Jag har kollat lite på det här och i grunden så tycker jag så här att de istället för att vara ute på stan och protestera mot det här så borde man ju i grund och botten vara väldigt glad. För att vad det här handlar om, det är ju att människor lever längre och är friskare och därmed så kan man också jobba lite längre. Och nu så har det ju istället då blivit någon väldigt infekterat av det här och det kanske delvis kan förklaras också av regeringen att de fattade beslutet på något mer okonventionellt sätt. De använde någon bestämmelse i konstitutionen som tillät dem att anta den här lagen då utan att nationalförsamlingar röstade om det. Och även om det då är enligt regelboken så är det klart att det ser illa ut, framförallt för de som då ogillar beslutet till att börja med i sak.
Mm. Och nu är alltså folket ute på gatorna med hörsuger och baguetter i högsta hugg. Vad är det man är så arg? Vad är förslaget? Hur lyder det rent konkret?
Förslaget är att pensionsåldern då ska höjas från 62 till 64 år. Det är förslaget.
Okej. Men hur håller det ihop? Jag menar, i Sverige har vi ju höjt till 67 redan. Lever fransmännen, är det slumplevern som gör att de klarar sin pensionsekonomi, eller vet vi det?
Ja, det är nog inte så att fransmännen har några sådana hälsoproblem som gör att de behöver pensionera sig tidigare, utan det är...
Nej, jag tänkte att de skulle dö tidigare, då klarar man ju det, men det kanske inte är så heller.
Ja. Ja, nej, jag tror mer det handlar om någon slags attityd. Alltså, de intervjuar ju folk på stan och någonting som återkommer hela tiden, det är att vi arbetar för att leva, vi lever inte för att arbeta. Det är en sån här slogan som de kör med. Samtidigt så tror jag väl att de flesta människor måste väl ändå vilja göra någonting nyttigt med sina liv. Så jag har lite svårt att fullt ut förstå det där.
Du förstår inte det franska kynnet, Carl?
Nej, men alltså när vi talar om utanförskap och arbetslöshet och så vidare, men det är ingenting som vi brukar betrakta som att ja, men vad bra att så här stor procent av befolkningen är ledig. Och är man liksom frisk och kry så förstår jag inte varför man ska ha en annan attityd för att man råkar vara 63 år gammal.
Ja, men det kan jag väl för sig förstå att man tycker att man det är väl som liksom semestern efter arbetslivet helt enkelt. Att nu har man gjort sitt, som han i Slas bok Vem älskade Yngve Frej. Då är ju en skomakare som har gjort sitt helt enkelt, som känner det ändå. Det kan man väl känna.
Men jämför med coronapandemin. Det var ju jättelyxigt i några veckor att kunna sitta och jobba hemifrån varje dag. Men efter ett tag så var det nog många som tyckte att det där var kanske ingen höjdare när man var inne på 5:e, 6:e veckan och man rörde sig inte utanför lägenheten.
Det låter som du helt enkelt inte förstår de här protesterna riktigt. Du tycker de har fel.
Ja, jag kanske inte är målgruppen. Det kanske är så enkelt.
Mm. Peter, vad tror du?
Ja, jag tror Carl är för folkpartistisk.
Alltså, att
medborgarna ska ut och fira istället att de har blivit äldre och friskare.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, jag förstår ju det liksom. Om man nu kan tala om en fransk inställning. Ja, men det som Carl formulerade som att man jobbar inte, eller man lever inte för att arbeta.
Nej.
Men samtidigt så har man ju man har inte bara ett hjärta, man har ju en hjärna också. Man bör ju någonstans förstå att det liksom, ska man leva i många år utan arbetsinkomst så har man ju någonstans att välja mellan att jobba så länge man kan eller så får man leva de där åren väldigt knapert. Man kan ju inte få både och.
Man kan få allt om man bara vill. Hörrni, detta om Frankrike. Vi ska gå vidare. Och då har det blivit dags för ett moment som faktiskt tillhör mina favoritmoment. Det är det momentet som vi kallar svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att snabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag likt en tvåzonspassning från Mats Kihlström skickar upp pucken på de tre i kedjan. Det är bara det att istället för puck så lägger jag istället ett nyligen lagt förslag som jag vill ha deras omedelbara och ofiltrerade respons på. Ja eller nej, rätt eller fel. Och ingen ja och inga det är inte svart eller vitt och inga vi hänskjuter till utskottet som lägger fram ett kompromissförslag. Alla sådana försök bestraffas med öknamnet veckans folkpartist och innebär att man får ägna vårens första utegrillning åt att vara hantlangare åt Johan Persson. Och snabbt som ögat ska det också gå, helt enkelt svar direkt. Carl, du har varit med om det här tidigare, va?
Ja, gjorde. Jag ska nog minnas hur man gör.
Ja, vad bra. Då sätter vi igång med den första. Eftersom svensk ekonomi är mer räntekänslig än många andra bör Riksbanken vara försiktig och framledes höja räntan i mindre steg eller ännu hellre avvakta med att höja den. Det menar Annika Winst, chefsekonom på Nordea i en debattartikel i Dagens Nyheter. Hon kritiserar också Riksbanken för att i många år har eldat på en utveckling som har lett till hög skuldsättning och nu helt byta politik och snabbt höja räntorna vilket gör att inte alla hänger med. Vi riskerar att hamna i ekonomisk kris. Vad tycker vi då om detta? Bör Riksbanken av dessa skäl ta det lugnt vidare räntehöjningar? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja.
Nej.
Peter, hur höga huslån har du?
Nej, jag är väldigt blyg. Jag bor ju i hyresrätt. Så
ja, just det. Okej, det var inte plånboken som svarade där.
Nej, det var faktiskt inte det. Och jag har ju redan avslöjat här att jag inte förstår hur prisbildning fungerar riktigt. Så att jag vet inte med vilken auktoritet jag kan uttala mig. Nej, men alltså jag förstår ju Annika Winsts resonemang. Jag har lite svårt att förstå liksom vad Riksbanken tänker sig att de ska åstadkomma med fortsatta aggressiva räntehöjningar.
Carl, varför tycker du att det här är strunt?
Strunt vet jag inte, men Det är väl klart att vi måste få ner inflationen. Det är ju Riksbankens mål. Det är inte deras sak egentligen att ta så mycket andra politiska hänsynstagande, utan som andra myndigheter, de har sitt mål fastslaget, så då får de hålla sig till det. Det ger ju också en viss förutsägbarhet.
Men här måste jag faktiskt invända, för vi har ju en ny riksbankslag sedan årsskiftet, tror jag. Så att Riksbanken har ju faktiskt de har alltid haft ett bredare uppdrag än att bara stirra på inflationsmålet, men nu är det liksom tydligare formulerat.
Mm. Ja, jag är kanske lite mer konservativ. Jag håller mig till den gamla lagen.
Ja, det kan man göra. Hörni, själv håller jag mig till den äldre Västgötalagen. Nästa då förslag, det är från Socialdemokraterna, och de har lanserat en ny idé när det gäller el. Man vill att staten ska auktionera ut långa kontrakt på el det vill säga att den som vill ha minst betalt för att sälja elen vinner auktionen. Staten förmedlar sedan vidare den billiga elen till hushållen. Därmed, skriver då Socialdemokraterna i en debattartikel i Aftonbladet, kan alla hushåll få en mycket stor andel billig el som bottenplatta i sin elförbrukning. Så har man alltså klurat på namnet och kommit fram till att det heter folkhemsel. Vad tycker då våra ledarskribenter om detta? Ja eller nej till folkhemsel? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Peter, du var snabbast på att svara nej. Varför var det här korkat för?
Alltså, jag tycker att det är ganska kreativt, men det är ju ännu ett exempel på när Socialdemokraterna skamlöst tar någon annans förslag och gör det till sitt eget, för EU-kommissionen har ju lämnat ett förslag som går i liknande riktning. Jag säger nej framförallt för att jag förstår ärligt talat inte riktigt hur det ska fungera i praktiken. Sätter man sig in i det här förslaget så framstår det som en liksom enorm statlig konsumentkooperation för el. Och där liksom staten kommer sätta sig med enorma prisrisker som kan bli rätt kostsamma.
Mm. Mattias, varför är du negativ?
För det Peter sa.
Mm, okej. Okay. Carl, vill du lägga till någonting?
Nej, jag får erkänna
att
jag följer erkänna att jag förstår inte fullt ut hur förslaget är. Jag tänkte att funka.
Jo, men det är ju som Peter, det är lite som Systembolaget. De köper in enormt stora massa vin, helt enkelt. De är en av världens största uppköpare av vin, alltså får de bra priser och så säljer de vidare till oss för samma bra priser. Det är väl ungefär så enkelt, är det inte det, Peter?
Ja, det där är en myt.
Okay. Don't go there.
Systembolaget har högre marginaler än andra jämförbara aktörer.
Men sen framförallt tycker jag det är otroligt fantasilöst namn. Alltså folkhemsel, kom igen.
Mm. Jag tycker
du kommer inte förbi det. Det sätter sig direkt.
Men är det inte så att folkhem, det är väl en intressant språklig förändring att man hade ju inte 1995 då lanserats någonting som folkhem, för då drev man ju med folkhemmet. Det var ju liksom det töntigaste som fanns. Det var det vi hade lämnat. Men nu har folkhemmet liksom börjat bli, ja, med tanke på all konservatism i samhället, alltså både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna drömmer ju våta drömmar om folkhemmet. Så det är väl kanske ett tecken på att den allmänna konservativa tendensen i samhället. Eller?
Ja, så jag tycker folkhemsbegreppet har liksom, det har gjorts olika försök att återupprätta det ganska många gånger, men så här, kom igen, det är dags att gå vidare liksom.
Du hade det gröna folkhemmet redan på 90-talet under Göran Persson.
Hörrni, vi ska ta en till sån här svar direkt, och då så är det så att riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om vår nationella planering av infrastrukturen de närmaste 10 åren. Och med anledning av det så har då riksdagen riktat en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att man ska säga nej till att bygga höghastighetsjärnvägar. Jag tror faktiskt inte vi haft det här, det är en fråga som har diskuterats ofta, men jag tror faktiskt inte vi haft uppe den i podden tidigare, så nu undrar jag vad ni tycker. Är ni för eller emot höghastighetståg i Sverige? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Carl?
Ja, men så jag har förstått det så är det otroligt dyrt, och de här extra minuterna som man kan vinna på det. Alltså det är väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om som man kan lägga på annat.
Mm, ni är
det
så tråkiga.
Mycket som är, ja, jo, jag vet. Det är väl det som är grej. Alltså höghastighetståg är ju roligare än kanske att förbättra någon stambana i Norrland för att skeppa malm. Men det betyder inte att det är viktigare.
Ni är så tråkiga, ni borde lyssna på PM Nilsson istället och vara lite mer futuristiska. Peter, varför hatar du höghastighetståg mer än allt annat?
Nej, av ungefär samma anledning som Carl. Det är väldigt dyrt och ganska lite pang för pengarna. Mm. Nej, men vi har ju liksom mer närliggande problem med järnvägen. Alltså, till att börja med kan vi ju se till att den nuvarande järnvägen, eller att tågen går som de ska.
Tågen till Visby är väl ganska ofta försenade numera?
Ja, men vi har faktiskt en museijärnväg på Gotland som dessutom det senaste decenniet har byggts ut. Jag tror att den har blivit typ 3 gånger så lång.
Går den till Roma?
Ja, nu går den ända till Roma.
Inte Roma?
Från Dalhem till Roma.
Mm, okej. Okay. Hörrni, vi tar en till, en sista svar direkt som jag är nyfiken på. EU-kommissionen vill stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot barn. Därför föreslår man en lagstiftning som ska tvinga leverantörerna av elektronisk kommunikation, exempelvis Facebook Messenger eller WhatsApp, att scanna denna kommunikation efter övergreppsbilder och groomingförsök. Kritiker menar att detta kommer leda till massövervakning samt att tveksamt värde för kampen mot barnporr och övergrepp. Frågan är vad ni säger. Bör EU-kommissionens förslag, det som kallas chat control, bli verklighet? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Ja.
Ja, Peter. Varför detta?
Jag menar faktiskt inte allvar, men jag kände att du ställer frågor idag, Andreas, med så givna svar. Så
Oppositionstorett.
Ja. Jag är emot barnporr, helt enkelt.
Carl, varför är du för barnporr?
Det vill jag faktiskt inskärpa.
Ja. Carl, vad tror du om den här frågan? Delar du den här skepsisen?
Nej, men det där är det manus som man följer varje gång när man ska hitta någon ny övervakningsåtgärd. Först så är det är barnpornografi och det är terrorism, och sen så kommer det att användas till allt möjligt. Så jag tror att frågan man ska ställa sig, det är ju: vill vi att all kommunikation, alla chattar ska skannas för som vanlig brottsbekämpning? Är man inte beredd att säga ja till det, så ska man nog vara försiktig med att säga ja till det här.
Mm. Jag ska säga, Peter, att anledningen till att jag ställde den här frågan var inte alls för jag var säkert nyfiken på vad ni tyckte, för det visste jag redan, utan jag ville faktiskt göra reklam för min egen podd. Ledarredaktionen, som igår hade ett väldigt bra avsnitt om det här, då personen bakom förslaget, nämligen EU-kommissionären för inrikesfrågor Ylva Johansson, deltog och var i debatt med en IT-säkerhetsexpert som heter Carl Emil Nicka. Och det blev ett väldigt trevligt avsnitt, ganska vilt, för det blev häftiga diskussioner. Men vill man veta mer om detta och bli lika övertygade som Carl, Mattias och Peter är om att detta är ett dåligt förslag, då kan man kanske lyssna på den podden. Eller så tycker man det är ett bra förslag om man litar på vad Ylva sa.
Har herrarna hört den podden? Om man är emot barnporr.
Om man är emot barnporr. Har herrarna hört den podden för övrigt?
Oh ja.
Mattias, blev du övertygad åt något håll?
Det var jag väl redan.
Ja, okej.
Okay. Men jag fick lite inblick i.
Vad bra, hörni. Då ska vi gå vidare. Jag ska också påminna om en sak. Jag lanserade ju ett nytt moment för några veckor sedan som jag faktiskt glömt bort från dess. Men det är det som heter svar på tal, då vi ska ta upp läsareaktioner. Ni får jättegärna ställa frågor till podden och frågor jag ska ta upp då med mina kloka kollegor här. För har ni antingen en ideologisk knäckfråga eller en praktisk fråga eller sådär som ni går omkring och grunnar på, maila den gärna till oss, så skickar jag den vidare till Mattias, Peter och Carl, eller Mia eller Tove eller Paulina, eller ja, någon som är med, helt enkelt. Så ni kan få svar på det. Så att märk talongen svar på tal och maila till ledarsidan snabla@svd.se, så lovar vi att ta upp dem i podden framledes. Men nu har det blivit dags för mitt favoritmoment, och det är det momentet som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni kan vara så att ni redan känner till det här vid det här laget, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en frågesport där jag testar ledarsidans skribenter på några eventuellt underhållande frågor som eventuellt kan ha någonting med dagens diskussion att göra. Och ni som lyssnar då, ni kan vara med och svara, och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Carl och Mattias gör, då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter. Och då ska ni känna er riktigt nöjda. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser färdigt frågan får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Så har man bara ett svar per fråga. Vinnaren får en veckas eviga ära. Mattias, som den värnpliktsvägrare han är, han passade på att ta hem spelet förra veckan när Peter var ute i rikets tjänst. Vi får se ifall vår man i grönt kan ta revansch. Eller kanske Carl kommer glida in från sidlinjen och visa var skåpet ska stå. Det får vi se. Är alla tre redo?
Ja då.
Ja.
Ja.
Då drar vi igång. Vi har ju pratat om Kristdemokraterna idag. Så jag tänkte att vi skulle testa era kunskaper kring just detta parti. Partiet grundades på 1960-talet, som alla vet. En viktig bakomliggande faktor som just då bidrog till ett större politiskt engagemang hos kristna var ett förslag som lades just då. Förslaget mötte stor kritik, bland annat en namninsamling där över 2 miljoner människor skrev under och protesterade mot förslaget. Men vad var det här för förslag?
Mattias?
Ja?
Religionsundervisning istället för kristendomsundervisning i skolan.
Visst var det så. 5 timmars kristendomsundervisning skulle ersättas med blott 2,5 timmars religionsundervisning då islam och judendom och hinduism och andra ogudaktiga lärare skulle läras ut samtidigt. Och det tyckte man inte om. Ett poäng. Vad hette Kristdemokraternas första, numera ganska bortglömda partiledare som dog
Mattias.
På sin... Mattias?
Levi Petrus.
Nej, det gjorde han inte.
Oh.
Och där får du faktiskt minuspoäng.
Ja, för då får jag minuspoäng, ja.
Ganska bortglömda partiledare som dog på sin post 1972. Levi Petrus är väl knappast bortglömd, tänker jag.
Gud, det här är faktiskt ingen aning.
Det här är svårt, ska jag säga. Han heter faktiskt Birger Ekstedt.
Ja.
Ringer det?
Ja.
Någon klocka?
Ja, precis innan du sa det så kom jag på namnet Birger, men jag hade inte kommit på efternamnet.
Hörrni, Birger Ekstedt dog alltså på sin post 1972 och efterträddes av Alf Svensson. Inför valet 1982 rekryterade han en känd komiker och skådespelerska som också kandiderade till riksdagen för partiet. Vad hette hon?
Oj. Jag blev väldigt nyfiken på att veta det.
Mattias?
Ja, Mattias?
Var det Eva Rydberg?
Visst var det Mattias. Snyggt.
Nej, är det sant?
Och hon är ju still going strong. Jag såg henne senast i Mello här för några veckor sedan. Carl och Peter, känner ni till detta?
Ja,
det var nyheter för mig.
Nu, när jag hörde svaret så ringde en klocka. En kyrklocka.
Kyrklocka. Ytterligare en KD-fråga. Partiet kom in i riksdagen 1991. Men redan mellan 85 och 88 satt Alf Svensson i riksdagen. Hur kunde det komma sig?
Mattias.
Carl.
Peter var snabbast.
Va?
Ja,
nej,
det var jag.
Ja, det var det.
Ja. Ja, det var ju valteknisk samverkan.
Ja, med?
Centerpartiet, va?
Mm, helt rätt. Det var helt det man la fram då, under gemensamma namnet Centern valsamverkan la man fram då gemensamma lister, eller bara varvade lister hette det, eller något sånt där som man gjorde. Och egentligen var de menade, tror jag, att fler kristdemokrater skulle komma in, men dels mötte det här visst motstånd hos Centerpartiet och dels gick det ganska dåligt för Centern i det här valet, så att det blev bara en. Ja,
summan blev betydligt mindre än delarna.
Ja, precis. Hörrni, vi släpper kristdemokraterna och låter dem fara i frid. Vi ska prata lite mat, och eftersom vi bara har råd med billig mat nu för tiden tänker vi i alla fall kan prata om dyr mat. Rysk kaviar anses av många vara den ultimata lyxråvaran när det gäller dyr mat. Från vilken fisk kommer denna kaviar?
Peter.
Peter, Peter var först.
Stör.
Så var det. Stör som då lever i det ryska flodsystemet då i Kaspiska havet. Ska även i sällsynta fall ha letats ut i Östersjön. En man som heter Albert Holm ska på 1850-talet ha fått en sån i nät på Landsort. Och den skickades till Stockholm där den väckte visst uppseende. Nu söker jag en fågel som inom gastronomin är känd som en stor delikatess. Receptet är väldigt spektakulärt. Fågeln avlivas genom att dränkas i armagnac och rostas sen. Sen äter man fågel hel med benen först. Allt medan den lyckliga inmundigaren har huvudet täckt av en filt för att inget av fågelns arom ska gå förlorad. Denna delikatess lär enligt uppgift ha varit före detta presidenten Mitterrands sista måltid. Men vad heter den här fågeln?
Peter?
Peter?
Alltså jag tror att det är fel, men jag kan liksom inte komma på någon annan så här, fin fågelrätt än att äta vaktel.
Ja, nej, det är det inte. Man kan dränka den i armagnac och göra något liknande, men det är inte... Nej, den heter... Ingen annan som vill försöka. Den heter ortolanssparv. Ortolansparv.
Ja.
Jag hade det på tungan.
Låter det gott tycker ni?
Ja, det är ja. Så där faktiskt. Jag är ju mer för sunkmat.
Hörrni, vi återgår till fiskägg. I slutet av 60-talet kommer en man som heter Arthur Johansson från Kalix till ett fiskeläge i södra Sverige. Till sin förvåning upptäckte han att fiskarna där visserligen fångade siklöja men slängde rommen. Sälj den istället, sa Arthur, och det var början på en strålande fiskerinäring. Men var låg detta fiskeläge som idag är känt för sin särskilda form av löjrom? Vid vilken sjö?
Det här går jag bet.
Det är det töst.
Mm.
Då har vi kommit rätt. Vid sidan av Kalix löjrom. Peter, du är ju en gourmet. Vad kan man köpa annars?
Ja, men rom har jag faktiskt dålig koll på. Alltså.
Nej. Den sjön jag söker är Vänern. Vänerlöjrom finns det något som heter. Och det här fiskläget jag pratar om, det heter Spiken och ligger längst ute på Kollandsö utanför Lidköping. Hörrni, mer går med. Nu söker jag namnet på en grillkiosk känd för ett bråk i sin tidiga historia då en greve som bodde granne klagade på oset. Greven var också missnöjd med grillkiosk.
Mattias? Ja, men det är ju Prästogrillen.
Det är helt rätt. Greven var också missnöjd med grillkioskens klientel. Man serverade, citat, mat för lägre socialgrupper, vilket retade då greven.
Ja, nu blir det anklagelse för fusk igen. Det är ju på Lidingö där jag bor.
Ja, men nästa vecka blir det fråga om Roma. Prästgrillen kan jag berätta att...
du har ju ställt två frågor om Rom, så, eller Rom som man kanske säger på Gotland.
Ja, exakt. Det var så, Rom. Sommaren 1994 kostade en liten meny på Prästgrillen 25 kronor och den sommaren tycktes vara för evigt. Mer mat. Vad kallas matlagningsmetoden som går ut på att man först bryner en styck detalj för att sedan grytkoka den under lock med lite vätska. Allt för att göra den mörare. Nej.
Nej då.
Det heter brasera.
Varför sa jag inte det?
Vi ska vidare. Det är den 24 mars idag. Och vi ska som vanligt uppmärksamma några av dagens jubilarer. En sådan är Samuel Fröler som faktiskt fyller 66 år idag. Grattis till dig Samuel om du lyssnar. Vad heter serien av Lars Molin från 1989 där Fröler spelar en ung fältflygare under andra världskriget? TV-serien alltså.
Oh. Jag ser bilden framför mig.
En ung Samuel Fröler i uniform.
Jag är bara glad att jag inte avbröt dig och sa Skärgårdsdoktorn.
Visste ni förresten att Ebba i Skärgårdsdoktorn nu är lika gammal som Samuel Fröler var i serien?
Fantastiskt. Mycket bra information. Men det hjälper det inte, för att det var tre kärlekar du skulle ha sagt istället. En man som skulle ha fyllt 97 år idag är en italiensk dramatiker som gick bort 2016. Han fick Nobelpriset i litteratur 1997.
Peter?
Ja.
Dario Fo.
Och vilken återledning igen? 3 mot Mattias 2.
Yes.
Carl, är du på gång eller har du somnat?
Ja, nej, jag är vaken. Jag är alert.
Vi tar en sista fråga då. Mattias sista chans att komma ikapp. En man som skulle ha fyllt 114 år idag heter Clyde Chestnut Barrow. Vad heter hans flickvän? Clyde Chestnut Barrow. Det räcker med förnamnet på flickan. Carl?
Bonnie.
Ja, klart han heter Bonnie.
Oh, nu fick han poäng.
Ah.
Bonnie and Clyde kanske är bekant. Mm.
Sådär. Bonnie and Clyde som låten heter med Brigitte Bardot och Serge Gainsbourg, det va?
Precis. Grattis Peter till veckans seger i trivia-tävlingen.
Tack.
Var du ute i fält med ett lexikon i fickan för att kunna träna på lediga stunder?
Lediga stunder som inte existerar inte i Försvarsmakten. Det är hårt arbete hela tiden.
Hörrni, en sista rundfråga till er. I helgen ska man ju då ställa fram klockan. Vi kommer ju då, när klockan blir 2 på natten mot söndag, blir den istället 3. Den här timmen som försvinner, vad kommer ni göra mindre av under den här helgen? Alltså, vad använder ni, vad vaskar ni helt enkelt i helgen? Jag tänkte att ni skulle få tipsa lyssnarna om någonting riktigt tråkigt som man ska göra en timme kortare. Mattias, har du något exempel?
Ja, vad fan ska man säga? Ja, det blir väl... man får skjuta upp och städa till nästa helg igen eller något.
Du vaskar städningen helt enkelt?
Ja.
Carl, vad vaskar du i helgen?
Ja, man tar och vaskar, besöker till butiken, så sparar man lite pengar också. Äter havregrynsgröt en vecka.
Både ekonomiskt och praktiskt, alldeles utmärkt. Det här kan ju bli rena konsumentpodden vad det lider. Peter, slutgiltigt då. Vad vaskar du?
Ja, jag ska nog försöka vaska lite skärmtid.
Ja, men det låter väl klokt. Oh. Är det någon särskilt dålig serie du tittar på just nu som du känner att du kan hoppa över?
Kattklipp på Instagram.
Det är mycket sånt, va? Ja, själv ska jag nog vaska lite Twittertid, tror jag faktiskt. Jag ägnar mig för mycket åt att läsa dumheter där. Så, istället för att sitta och twittra mellan 2 och 3 natten till söndag så gör jag inte det helt enkelt. Det låter väl bra.
Det blir ingen palmmordstimme.
Det var länge sedan jag vaskade den faktiskt. För lyssnarna kan jag berätta att jag för väldigt länge sedan hade en speciell timme på torsdagar på Twitter som hette då palmmordstimmen, då jag svarade på allmänhetens frågor om Palme. Men det här var innan palmmordet blev inne och hett och hippt och sådär, så att jag var lite föregångare. Sen när alla andra började göra det.
Läste du förresten om den där palmemordsbotten?
Mm, jag såg den.
Han är besviken över att den inte är tillgänglig.
Ja, jag skulle ha haft ganska mycket intressanta samtal med den. Jag ser om jag hade kunnat övertyga den om min egen teori. Hörrni, det här var allt jag hade för idag. Känner ni er nöjda med veckans podd?
Mycket.
Ja då.
Vad bra.
Absolut.
Och ett särskilt tack till dig, Carl, för att du ryckte in och räddade oss idag.
Ja, det är kul att få vara med.
Och du har ju skrivit också. När får lyssnarna och läsarna ta del av det?
Ja, det bestämmer väl Peter här. Men jag tror att det är på söndag om jag förstått planeringen.
Precis. Carl ska ägna vilodagen åt att berätta för svenskarna att de behöver jobba mer.
Precis.
Inga vaskade arbetstimmar där, inte.
Nej.
Hörrni, pensionsår kan vi vaska.
Kan vi vaska. Hörrni, Peter, Mattias och Carl, stort tack för idag.
Tack
så mycket.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Och glöm inte bort det här heller med svar på tal. Ifall ni har några särskilda frågor till panelens medlemmar ska jag omedelbart vidarebefordra dem. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.